Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Då kör vi då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Det är alldeles som vanligt Emil Sjölin som sitter bakom spakarna. Med oss har vi Charlie Sjöstrand nerifrån Sävedalen i Partille, västkusten Sverige. Och sen har vi Josef Pujol på den franska nordöst. Är det väl inte nord? Ja, men den östra nordkusten. Eller vad heter det?
Nej, västra. Eller alltså, antingen, det är ju, öst är vi ju ingenstans i, så att säga.
Mm, okay.
Men den är ju nordkusten, skulle jag säga.
Mm. Den franska nordkusten. Mm. Och där blåser det ju kyliga vindar, va? På det sättet, både att det blåser kyliga vindar på riktigt, gissar jag. Men också i det att vi har något av lite sorgliga rapporter. Ska vi börja där? Vi kan väl bara säga då att det kommer bli fullt jävla fokus på handbollsligan i det här avsnittet. Det har ju hänt en massa grejer. De lagen som vi pratar allra mest om, kanske RIK, kanske Halby, kanske Bayern, har ju varit inblandade i ett och annat. Och sen så har vi ju ett Malmö på sista plats, så det blir massa sånt. Men först vill vi höra då, Josef, vad är det som har hänt dig?
Ja, precis, vad är det som har hänt mig? För att vi pratar ju inte så mycket, lite självvalt sådär, om mig och min karriär, så att säga. Men jag kom tillbaka nu efter min skada här under förra säsongen, och vi fick en ny tränare. Och han hämtade med sig en väldigt skicklig mittnia från sin gamla klubb. Men som liksom var ganska tydligt så där under hans presentation och under försäsongen att det här kommer bli en ny första mittnia, så att säga. Och jag blev lite osäker på vad kommer hända med mig och min speltid och sådär. Men sen så har jag ju ändå fått spela ganska mycket till att börja med och träna mig väldigt tydligt med att jag var en viktig del av truppen och sådär. Så jag fick spela ganska mycket. Sen så efter ett tag då så blev det lite mindre speltid för att man kände att han var han som han liksom lutade sig tillbaka mot om det blåste lite och att han inte vågade byta ut honom riktigt och sådär. Och när man lever det här livet så är det ju väldigt mycket så här det är ju jävligt viktigt att få nya kontrakt och sånt där. Så jag började ju bli lite stressad för att inte få nytt kontrakt. Och ihop med det då så har det varit också lite utanför banan ett kämpigt halvår så där på det personliga planet. På grund av diverse liksom, småstök som sker i livet. Men så då, förra veckan så skadade ju sig han, O'Brien då som han heter, och drog korsbandet. Och då tänkte jag ju såklart, jättetråkigt för honom, men den enes död är den andres bröd. Nu har jag äntligen chansen att få spela lite, visa att jag förtjänar ett nytt kontrakt och sådär. Och så hade vi då första matchen nu i fredags efter hans skada, och jag visste vad som väntade. Det är 60 minuter, antagligen resten av säsongen liksom. Och kände mig jävligt taggad och kände äntligen lite medvind liksom sådär. Och att jag var så otroligt jävla bra på träningen i torsdags. Och men lite studs i steget inför matchen som kom då. Matchen flöt på. Jag var väl inte jättebra, men inte sådär jättedålig. Det brände lite väl mycket lägen sådär. Och sen så då i minut typ 45 så ska jag springa hem i ett hemlöp och jaga en kille. Och jag känner hur det hugger till i foten. Och,
fan, du ska inte springa hemåt, Josef.
Nej, det, exakt. Det vet vi. Ja, och att i 0,2 sekunder så tänkte jag att det är någon jävel som har sparkat mig bakifrån. Men jag visste ju att jag var, alltså jag inte hade, att jag hade ryggen fri så att säga. Och förstod väl direkt att min hälsena hade gått av.
Fy fan.
Ja, och alltså det var ju, jag grät som ett litet barn alltså. Det var faktiskt helt sjukt, för att just det där, för att alltså, skador är fine så att säga, det är en del av gamet. Men just det där, ja, när jag äntligen kände att nu har jag min möjlighet här att bevisa mig och spela till med ett kontrakt. Om inte här så kanske någon annanstans eller vad som helst. Men jag förstod ju direkt att ja, den chansen sprack tillsammans med min hälsena. Och måste faktiskt säga, med några dagars distans måste nästan sett lite komiskt ut. För att jag gick ju in då i omklädningsrummet direkt. Eller blev inbjuden i omklädningsrummet. Och la mig på en sån här massagebrits med läkare och sjukgymnast. För att de skulle då diagnostisera det här. Som de ganska direkt kunde göra. Och så ligger man då med huvudet i det här lilla massagehålet. Liksom. Mm. Och om man hade sett då från sidan så ser man ju hur det bara liksom sprutar saliv och snor från lilla Josef, 4 år, som precis har blivit borttagen sin leksak i princip, kändes det som. Så att det var överlägset tyngsta jag varit med om i min karriär. Och är väl fortfarande så att säga, det var ju 2 dagar sedan. Så nu väntar jag i alla fall, tror jag, operation på tisdag eller onsdag i Paris. Och då är det ju bara se ihop den här skiten och så får man ta det därifrån liksom.
Men vad har man för tid på en hälsena?
Men det är väl ett halvår typ. Alltså det finns exempel på spelare som har lyckats på 4 månader. Men det är rekordsnabbt så att säga. Och det kan vara upp till 1 år också, har jag också läst mig till. Även om jag har försökt att inte googla för mycket liksom.
Alltså jag får fruktansvärt ont, alltså en fantomsmärta. Jag tänker att hälsenan är den absolut sista kroppsdelen man vill fucka upp.
Ja, alltså jag skiter i hälsenan, höll på att säga. Men den hade gärna fått vara hel så att säga. Men för mig är det ju allt det andra som kommer till. Alltså det blir en jävla osäkerhet. Mitt kontrakt går som sagt ut om 7 månader. Vad blir det med det? Alltså nu då, generellt har jag har ju varit ganska så förskonad från skador under min karriär. Men till exempel bara det att alltså i min klubbs ögon här nere så är jag en skadeförföljd spelare. Då kommer jag ju ha missat ett av 2 år på grund av skador. Och då spelar det ingen roll att jag var skadefri i GOG i 2 år eller vad fan, alltså vad som helst liksom. Och det tar man ju också i beaktningen, även om de kanske ville förlänga, eller kanske fortfarande vill, det vet jag ju inte. Sådär. Men det är ju mer sånt än, alltså skador, och framförallt nu när jag precis kommit tillbaka från en ganska allvarlig skada som jag själv, jag var mycket mer rädd för att skada axeln. Än någonting annat egentligen tidigare. Det är ju det och knän som handbollsspelare är väldigt rädda för. Ja, det vet ju alla vi tre. Men det är ju just det där, allt det som kommer där till med det liksom. När man lever den här typen av liv i utlandet och sådär. Och det är ju inte bara jag, utan det är ju min fru också och allting liksom som det, ja, fuckar upp planeringen, hur man nu. Ja, man kan ju inte planera så mycket i det här livet så att säga. Men det var tungt. Men
nu kan vi gå vidare. Du behöver inte säga något mer efter det männet. Jag fattar att det är 100% tungt bara. För jävligt. Sorry alltså.
Ja, tack. Men
hoppas inte det blir en Charlie Sjöström då, där skadan till slut gjorde det omöjligt att fortsätta karriären. Du är ju fortfarande relativt ung och fräsch.
Ja.
Vilken skön grej att säga till en gubbe som precis har skadat sig.
Jag sa ju hoppas inte.
Hoppas du kommer tillbaka. Jag hörde om en kille som aldrig kom tillbaka. Så jag hoppas jag
sådana kommentarer fick jag faktiskt väldigt mycket när jag skadade axeln just. Ja, men just alltså, jag, nu har jag inte...
Det var grisigt mot både dig, Josef, och ja, mot Charlie. Jag förnärmade båda två i ett försök.
Det var passivt att aggressivt var det mot båda. Det gjorde det riktigt bra.
Ja, nej, men alltså återigen, jag vet, det kanske också är för att jag känner mig faktiskt också senaste veckorna, jag känner mig jävligt fin i axeln. Så att just det där att komma tillbaka från en skada rent fysiskt är jag inte så liksom orolig för. Men
du kanske inte får åka på den här resorten i sommar då när du inte har något kontrakt med dem.
Nej, exakt.
Kanske de inte skickar dig på
ju,
sånt.
Det var ju direkt snack om det. Lite på, så här på skämt. Jag tar 3 nya veckor dit. Det får vi se.
Jullov.
Ja, exakt. Det får vi se.
Ja, för jävla tråkigt.
Ja. Så är det. Det är en del av karriären så att säga. Så får vi bara snacka lite.
Kan vara den sista delen av karriären.
Sista delen av karriären, ja, precis. Precis. Får man börja jobba på Stampen och Simor istället?
Som ja, det finns det. Ja, det kan säga, de jobben är på väg att rinna ut också. Så att vi kanske ska gå till Arbetsförmedlingen, du och jag, båda två.
Ja.
Skönt, du kanske får ärva en gammal kostym av Charlie i alla fall. Så.
Ja, vi har i alla fall podden, grabbar.
Ja, precis.
Det har vi sannoliken. Och i den podden så är vi ju förtjusta i att reda ut bottenstriden i handbollsligan. Det är ju ett återkommande tema vi har. Och jag tycker att vi kan vända oss mot den typen av nugget som vi är allra mest förtjusta i. Nämligen matchen mellan RIK och Malmö där jumbon fram tills matchen, RIK tog emot nästjumbon fram tills matchen, Malmö. Och det resulterade ju i en 5-målsvinst för RIK och således passerade de Malmö med 1 poäng i tabellen. Och HK Malmö, det laget som bara för några år sedan uttalade en ambition om att vara med och slåss om SM-guld, ligger nu på platsen där man åker direkt ur ligan.
Mm. Det är faktiskt helt otroligt att vi glömde pegga upp den nuggeten i förra veckan. Vi brukar ju vara vassa på det.
Vi peggade väl ingen nugget?
Nej, men nej. Hade vi inte RIK i utvisningsbåset också?
Ja, de åker ut och in det hela tiden. Ja, ja. Vi pratar ju orimligt mycket, kanske ibland, om just RIK, Hammarby, Hallby i viss mån. Jag skulle inte säga att de är sjukt överrepresenterade, men liksom jämfört med lag som, jag skulle säga, Lugi pratar vi sällan om. Kristianstad, med tanke på hur bra de är, de lider ju lite av att de är så jävla bra.
Där kan vi ju slänga in disclaimer då, att IFK Kristianstad och IK Sävehof kommer vi ju prata om varenda minut som finns mellan mars och slutet på maj typ. Så att deras tid kommer.
Och Lugi har väl, finns det inte någon, vad heter den där handbollspodden? De pratar säkert.
Just det, det finns ju en podd här nere med Handbollförbundet Skåne eller vad det är.
Ja,
ja, exakt. Alltså, de tar ju Lugi-snacket där. Men faktum är att det finns ju anledning att prata verkligen den här veckan om alla dem. Men kanske vi ska liksom stanna kvar lite just vid Malmö. För herregud vad de har fallit igenom på slutet.
För det är just det också. För det är lite intressant. De och RIK har ju inte bara bytt plats i tabellen, utan de har ju bytt krisstämpel så att säga. Alltså RIK som vi startade visserligen med lite så här, den chockade vinsten över Ystad. Men alla märkte ju att det såg inte bra ut. Och det gjorde ju även de. Och värvade då Svaljevic och liksom har känns som att de har ändrat och stuvat om lite i sin matchcoaching idag, tänkte jag på också. Men Malmö är ju helt klart det laget och klubben kanske som just nu tar på sig den omvända ledartröjan så att säga i, när det gäller kris efter, jag vet inte vad det blev i Kristianstad, 35-21.
Ja, men precis, ja, men det är ju det som gör att det är värt att snacka om, för att det är fortfarande så att det är, alltså två, vinner man två matcher så ligger man på 8:e plats ungefär. Mm. Kanske inte riktigt när man ligger i Malmö gör, men det är fortfarande så oerhört jämnt som vi har pratat om. Men det är ju just sättet de förlorar på som är det alarmerande. För innan har de så här förlorat med ett mål mot Önnered. Förlorat med ett mål mot Sävehof där de lika gärna kunde vunnit. De hade kryss mot Hammarby borta. Det är liksom så här, fan vad lite mer stolpe in så är det 5 poäng till där.
Mm.
Men nu som du säger, alltså de har inte vunnit. Jo, de vann mot Aranäs. Sen har de 5 raka torsk om man räknar in kuppen här i november. Och det har ju bara blivit värre och värre. Alltså de förlorade med 16 mål hemma mot Ystad. Mm, sen 14 mål Kristianstad. Och nu då liksom, det här måste ju bli den... Där möter man RIK, då ska ju det bli matchen där man studsar tillbaka.
Ja.
Och så förlorar de den med 5 mål. Exakt. Och nu är det jävligt...
Tänk på att snacka innan, liksom, garanterat.
Ja, visst. Såklart. Och det är jävligt prekär, för nu är det trots allt back-to-back här. Så att de vänder ju här. Så att redan på fredag så får de chans igen mot RIK. Den ska ju bli oerhört intressant. För när det är ett sånt lag som det ändå är med Malmö. Och sättet som det ser ut nu. Att, då känns det som att de har tappat omklädningsrummet. Eller om jag säger dem så menar jag ju tränarna.
Mm.
Att ett lag med Magnus Persson och Anton Blickhammar. Och alltså de som vi har ändå sagt... är en gedigen första uppställning. När de förlorar med 14-15 mål och sen åker på däng mot jumbon, då är det ju illavarslande alltså.
Mm. Och efter RIK, då möter de Kristianstad och Ystad i 2 raka matcher. Där blir det tufft att ta poäng. Så att ligga 3 poäng efter RIK och 2 sådana matcher, det är inte kul att gå in i december då som vare sig Malmö-spelare, Malmö-tränare eller ordförande, ägare och så vidare. Vad tror ni att de gör? Tror vi att Malmö nu... Robert Månsson är det som sitter och sportchefar där nere. Tror ni han sitter och filar på och plockar in ett Sevaljevic nyförvärv eller liknande? De tog ju tillbaka Hampus Nygren. Eller tror ni de sitter och filar på en tränarlösning?
Säterström ska göra mig och Charlie sällskap på Arbetsförmedlingen.
Mm. Charlie får ett mess så. Du har en kavaj över som...
Ja.
Alltså med tanke på... jag behöver inte ens säga att det här är spekulation, för det är det vi håller på med den här podden. Men när jag tittar på... När jag tittar på RIK och deras trupp och vad de har för tränare på bänken, då tycker jag att det är solklart att man gör analysen att här behöver vi ta in några spelare till, för våran trupp är för svag. Så de tar in Vasko Sivaljevic. Det var jävligt oturligt för dem att de tappade Fredrik Thern, för de hade fan i mig behövt en mittförsvarare till. Liksom att det är värvningar på spelarfronten som behöver göras där. När jag tittar på Malmö så vidhåller jag det som jag sa innan säsongen. Vad fan, de ska inte behöva ta in en spelare till. De har i grunden tillräckligt bra material för att inte förlora med 15 mot Kristianstad eller förlora mot RIK heller för den delen. Så där, bara baserat på det, så känns det ju som att de snarare tittar efter en annan tränarlösning. Utan att jag vet hur stämningen är mellan tränare och spelare, så alltså det, för mig, jag ser det inte som att det är såklart att det som saknas är en mittförsvarare. Så tycker jag inte i Malmö. De har bra spelare liksom. Så jag kan tänka mig att de snarare sneglar efter att lösa, få in en annan röst, tror jag.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tror ju faktiskt att en som de... Jag är inte lika övertygad om att just, apropå mitt försvarare. Alltså de hade ju behövt Vasko Sivaljevic, apropå det. Alltså en till 9 meter med lite lugn som också kan spela i mitt försvar. Men för att det är inte alltid, och det är klart, nu tog de ju in Hampus Nygren, men jag tycker väl att han hade gärna behövt Kasem Awad bredvid sig. För att liksom deras, de passade, kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt. Men så tycker jag att till exempel då Nygren och,
han, jag ser Hampus Nygren främst som en tvåa, men som kan spela riktigt bra trea om han står bredvid en riktigt köttig och stabil figur.
Ja, exakt så. Exakt så. Jag håller helt med. Och att det ibland kan, det kan ju bli lite tunt på 9 meter. Det hänger jävligt mycket på det tröttsamma uttrycket att Magnus Persson eller Blickhammar ska ha dagen.
Ja, nu har ju i och för sig framförallt Magnus Persson, han har ju väldigt hög lägstanivå. Han har ju nästan alltid dagen. Blickhammar lite samma. Ingen av dem, ja, kanske att, ja, men Blickhammar är ju också väldigt stabil uppe på sin nivå liksom.
Exakt. Men så är, Tim Hilding är ju lite mer upp och ner.
Mm.
Och Inge Åse Eriksson är också väldigt mycket upp och ner.
Ja, där är verkligen en stark tombola-konficient.
Ja. Så att jag är inte helt övertygad om att jag håller med Charlie på så sätt.
Men alltså, när du säger att du in, jo, men när du säger att du inte håller med mig, menar du alltså så här...
Alltså, ja, nej, jag håller med till viss del. Alltså, jag tycker att det är klart att, men det är ju det här som vi nästan alltid pratar om när det gäller tränare. Det är så här, okej, vad är alternativet då?
Nej, jag vet, men jag vill bara säga att det är inte min åsikt.
Nej,
att Björn Säterström inte är en tillräckligt bra tränare.
I vad de kikar på.
Ja, precis, för alltså, det signalerar till mig, du hörde själv vilka spelare du räknade upp.
Mm.
När de klappar igenom så fullständigt i 5 matcher i rad. Ja, det är ingen genomklappning att förlora med 2 mål mot Alingsås i kuppen. Men däremellan är det liksom, det är det ena sjuka resultatet efter det andra. Ja, med de spelarna du precis räknar upp. Då tänker inte jag att, hade bara Otto Lagerqvist kommit hem, då hade det vänt på det här. Ja, men då känns det som att, och det är inte att, då tar de in en annan tränare som är 10 gånger bättre än Björn Säterström. Men bara, det är ju liksom den här gamla quick fix-grejen.
Ja.
Man tar in någonting och då är plötsligt så tror folk på det. Och så kanske de råkar vinna. Och så helt plötsligt, fan vad gött. Ja. Ja. Och helt plötsligt, fan just det, vi är ju svinbra. Vi har ju Inge Åse Eriksen och Adam Tumba på vänstersidan. Det är ju bra gubbar.
Hand upp, vi creddade ju Karlskrona som fan när de gick knackigt lite förra året och inte plockade in spelare, inte sparkade tränare, utan plockade in mentor till tränaren och fick väldigt bra effekt på det. Och det ser vi ju nu, de är ju fortfarande obesegrade och serieledare i Allsvenskan i år. Så det fick ju väldigt bra utfall och då sa vi ju modern och snygg lösning som man inte ser så ofta. Kanske sitter Robert Månsson där nere i Malmö och filar på en mentorslösning till Björn Säterström. Som vi ju ska säga är ny i gamet, första tränare för ett A-lag. Han har ju, herregud, varit ute och varit assisterande till Jubbo och sett världen på det sättet. Han har varit framgångsrik både som landslagstränare och i den typen av andra lag. Så. Men han är ju ny i den här rollen.
Ja, verkligen. Och det är lite det som jag också tänker att Malmö har i bakhuvudet så att säga. Alltså nu tror jag inte att det är... Jag tror väl kanske att det är mer en approach de har ut att de vill satsa yngre och lokala förmågor. Men sanningen är väl att de behövde skära ner i budgeten. Och då är det den vägen man får gå så att säga. Men jag tror att det var ju... En tanke med att värva Björn Säterström på det sättet att han har jobbat mycket med unga spelare och utvecklat dem och att det är en miljö som passar honom. Men känslan är ju verkligen att någonting behöver ju hända. Det behöver ett bra jävla snack innan den här RIK-matchen. Och för att, som du sa då, med Kristianstad och Ystad direkt efter det så känns det ju otvivelaktigt som att det är deras reella chans. Och nu då, och som sagt, om RIK ska fortsätta börja plocka poäng. Nu har väl Ove Helsingborg har väl visserligen också en ganska negativ trend. Men att annars det här gapet upp till de andra blir ju... I och med att alla tar ju poäng av alla i den här serien. Förutom HK Malmö just nu, känns det som.
Mm. Vi kan väl prata lite om Ove som ju också ligger där nere, bara en poäng då ifrån bottenplatsen. Och i fredags satt jag och lyssnade på dig, Charlie, som kommenterade Ove mot just Halby. Ove ser ju inte heller jättebra ut. De creddade vi ju upp i början på säsongen när de såg både stabila och fina ut. Men drabbats av ännu några skador till och nu ser det rätt tunt ut. Vad är din analys? Vad kan vi förvänta oss av Ove kommande veckor?
Oj. Ja, men min analys på varför det går lite knackigt just nu tror jag är att de... Dels saknar Mattias Tunnell, eller den typen av spelare som han är. För de har liksom väldigt många små halvdistansspelare på 9 meter. Och det blir till slut, tycker jag, att deras anfallsspel blir ganska lättläst. För att de har i princip samma start varje anfall, och man kan å ena sidan credda kontinuitet och att man tror på det man gör och allt sånt där. Men jag tycker det är tydligt att se att...
Det gjorde vi i början när det gick bra, så att säga.
Ja, precis.
Gör alltid samma sak.
Jo, men det är, jag tror inte att det är en slump att de tog mycket poäng i början. Men nu, alla lag har 10 filmer att titta på där det är så här: hur spelar OB Helsingborg anfall? Jo, Albert Månsson tar bollen. Så står han still och så gör han en passfint.
Det där passfinten måste jag säga att jag var tidig på att nämna den här podden. Att han startar på enda satsning han gör med den passningsfinten. Den kan väl inte svara gå på? Eller?
Nej, efter du sa det så har inte Ove tagit några poäng. Så du... Nej, men
förlåt, liksom,
så här, och det är väl fine. Alltså, så här, vissa kör med mycket juggestarter, vissa kör med mycket breda starter, vissa kör med mittstarter uppenbarligen då, som Ove Helsingborg. Men det är en del att jag tycker att deras uppställanfallsspel blir lite lättläst. Och sen, jag vet inte, det är lite samma grej där. Det har varit några matcher där de har varit nära och inte tagit poängen, och till slut så liksom sätter det sig på självförtroendet också, och så börjar de sjunka i tabellen, och helt plötsligt är det en sån där match där de ligger. Det var jämnt i typ 54-55 minuter mot Halby. Hade de varit lite skarpare eller haft, om Holmén hade haft en sämre dag, och då hade de vunnit den, och då hade det varit frid och fröjd. Istället så stack Halby iväg, och liksom, så var det 5 poäng mellan de lagen. Och sen vann Halby igen, och så är det liksom 7 poäng mellan lagen. Och det, nej, jag vet inte, och man hörde ju frustrationen på Tony Johansson efteråt, intervjun med.
Jag missade intervjun efter PGA, det var fredagkväll och så.
Ja.
Men vad var det han svarade?
Ja, men han sa först och främst, så sa han, ja, våra högernior är ju inte bra idag, sa han. Och sen så sa han, nej, och sen tycker jag att, ja, Felix, Albert, Kasper... Alltså då alla de andra.
Det var de tre de använde också på vänster och mitt nio.
Ingen av dem är superbra idag, och de äter upp varandras ytor och sånt där, och då blir det tufft för oss liksom. Så att det var, han var ganska besviken på sina 9-meterspelare överlag liksom. Så att, nej, de har också en del att snacka om, visst är det så?
Ja, och känslan är ju att de... Alltså jag tror att typ efter den där skadan på Tunnell så har det blivit väldigt få poäng. Och det är väl kanske inte nödvändigtvis att just Tunnell... alltså för att han är ju kanske inte det. Även, han är ju ett namn mer än vad han är en fixstjärna kanske. Men just det där med att han bidrar med något annat, lite stabilitet och bredd.
Jag tänkte precis säga det. Att trupperna från, alltså, de topp 5-lagen som vi konstaterade när vi tippade tabellen, trupperna i lagen utanför det, de är ju rätt tunna. Och tappar man då Tunnell, och så har de ju sen tidigare sin bästa spelare från förra året, Erik Westergren Malmberg eller något sånt, som var deras bästa spelare förra säsongen borta, och då blir det ju tunt. Då har du ju 2 dugliga spelare och 2 som kan spela framåt och 2 som kan spela bakåt borta. Då ser det ju tunt ut i den typen av trupp.
Ja, och jag tycker också att nu var ju Erik Westergren, Malmberg Westergren. Han heter ju bara Westergren, han var i...
Han kommer bli den nya Ista Västerås Ista.
Ja, precis. Nej, men han var ändå inne lite i matchen mot Guif, men då såg det andra sidan ut som att det snarare var ett problem, för att då var det som att det var något nytt som skulle spelas in. För så här, han hade behövt vara frisk hela tiden, så de behövt sätta det här mittlåset. Istället så har de fått laborera lite och spela med spelare på ovana försvarspositioner, för det var också ganska tydligt i slutet av den här matchen mot just Hallby att det var väldigt många man mot mankamper som förlorades på framförallt tvåorna, där ja, spelarna inte är liksom tillräckligt bra. Hade man då haft både Westergren och Tunnel tillgängliga, och så hade man kunnat liksom sätta ut, ja, det tunnas ut inte bara i offensiva alternativ, är det jag menar. Så att det är, ja, jag tror Josef sa väl att Helsingborgs viktigaste pjäs är deras sjukgymnast och, eller fysio eller något sånt där, och det var ju en ganska bra spaning. Ja, det var en jävligt bra spaning. Så vi får se om hen kan trolla här nu då, ja, liksom, så att Ove kan studsa tillbaka.
Vi pratade om det redan för några veckor sedan, om vikten att formtoppa i den här delen av säsongen, för det är så fruktansvärt matchtätt. Om vi tittar då, går vidare och tittar på Hallby då, som vi nämnde där lite kort, som vann då i fredags mot Ove och sen vann idag mot Hammarby. Det är två blytunga vinster. Och så vänder de i helgen igen då mot Hammarby. Ponera att de skulle vinna den också. Då har de helt plötsligt ryckt ifrån både Hammarby och Ove Helsingborg på mindre än 2 veckor. Det kan gå väldigt fort. Å andra sidan kan det ju lika väl svänga åt andra hållet. Men en formtopp nu kan göra väldigt gott för lagen.
Ja, men det är liksom, alltså matchen mot Helsingborg känns ju som en 50-50 match. De låg jämte varandra i tabellen, lite fördel Hallby för dem och hemmaplan. Match mot Hammarby borta, där är ju Hammarby solklar favorit på förhand mot Hallby. Och det hade lika gärna kunnat vara 0 poäng på de två matcherna, och då hade de legat 11 nu, som du säger. Och istället är de uppe på topp 4. Det är, alltså, det är liksom, man har inte råd att vara dålig i den här delen av säsongen. En fjärdedel av säsongen spelas här nu fram till nyår liksom.
Får jag läsa lite innan till inför matchen Hallby-Hammarby? Det här kommer bli...
Kan vi hindra dig?
Ja, kanske inte. Jag ska citera dig, Josef, så att det är väl om
ja,
du...
Ja,
men du skrev någonting i stil med det kommer bli styggt, Hammarby är stekheta, vi kommer vinna med minst 10.
Ja, ja, lite fulciterat då.
Det är en sån kvällstidningscitering. Ja,
han har klippt bort alla fucking.
Ja, no, exakt. Och att, det där med 10 har jag inte sagt. Men jag sa att så här, det här kan bli styggt. Och det var ju lite med den här Svenska Cupen-matchen också, färskt i minnet. Där det blev väldigt styggt. Och det blev det ju styggt sett ur Hammarby-ögon då. Så på så sätt var ju inte helt snett på det.
Nej, vad blev det till slut i matchen? Jag var ju i hallen, så jag borde ju veta. Men 11-11...
Ja, det blev typ 4 upp, tror jag.
Ja, 11-11 i paus och sen rann det iväg på slutet. 24 någonting. Ja, jag tror att 28-24 är exakt vad det blev faktiskt. Jag trodde ju att... För jag var ju med dig, Josef, inför matchen. Jag trodde också att Hammarby skulle vinna rätt så lätt. Och jag trodde framförallt att Hammarby skulle utsätta Hallby för ett offensivt försvar. Och att Hallby då, som ju har ett ganska köttigt men inte allt för spelskickligt lag, skulle ha svårt för det. Men det blev lite tvärtom. Dels så spelade Hammarby ett ganska lågt försvar till att börja med, och sen när de väl lyfte, då typ orkade de inte hålla man-man-duellerna riktigt, och då blir det svårt att spela.
Nej, men Hammarby har ju gått, de spelar ju 6-0 nu i grunden. Liksom. Och så är väl 5-1 ett alternativ istället för tvärtom, som det har sett ut de senaste ja, 10 år eller på så här, men i alla fall sen fallet tog över. Så att, och det är ju helt klart att om man ska ta dagens match sett ur Hammarby ögon, så har ju Hammarby inte råd med att dels att de skadar sig och att då samtidigt att Gustav Davidsson och Edvin Aspenbäck bägge två har en, sett till i alla fall formkurvan, en dålig match liksom. För att Edvin Aspenbäck, det har vi inte pratat om, men han har ju varit ja, kanske den bästa spelaren i handbollsligan typ den senaste månaden.
Han är med i snacket med, om månadens spelare, ja, i avkast som vi ska spela in på onsdag. Ja, men han ställer inte till det. Nej, men jag kan säga att de hetaste kandidaterna när vi hade lite uppsnack inför det här i fredags, alltså inför programmet då, så var de två som låg hetast till då är Simon Mölder och Edvin Aspenbäck. Sen har Simon Mölder inte spelat 2 matcher på grund av ryggskott. Hur gammal är han? Nej. Och Edvin Aspenbäck var ju, jag ska inte säga att han var klappkass idag, för det var han inte. Han hade rätt många ass, men han var liksom han var ganska svag ändå.
Ganska blek.
Precis, så att det är fan, det power rankingen föll lite där, men jag håller med dig, han har varit jävligt bra. Och om vi dessutom räknar in kuppen där de slog ut Sävehof, vann 2 matcher idag. Där var ju han var ju grym, framförallt i den första matchen där.
Ja, nej men exakt. Och just det så här att ja, det är väl cred till Halby då, som lyckades neutralisera de två, och Dolk neutraliserade sig väl själv då genom att landa på Albin Bromans fot, tror jag att det var, och stukade den.
Fan vad man lider med Dolken där. Dels för att Dolken är vår favoritspelare i den här podden nu, men också för att han har ju fått sin beskärda del av skadehelvete. Nu tror jag, utifrån den okulära besiktningen i hallen, att det var en stukad fot snarare än någonting annat. Men det såg läskigt ut. Jag var ju där med min dotter då, som är 7 bast. Och när hon tittade på Dolk...
Och bajare.
Och bajare, ja. Så är det verkligen. Och när hon såg Dolken ligga på banan och skaka med den andra foten. Alltså han verkade ha så ont så att det andra benet skakade. Då fick jag ju hålla för ögonen där, va? För att det såg ju läskigt ut. Sen ska ju sägas att Dolken gjorde ett jävla power move alltså. När han låg på den av dig tidigare nämnda massagebänken och fick vård av läkare och säkert någon annan sjuk.
Ja, det var en läkare och så var det en assisterande läkare som också råkar vara Martin och min bästa polare som pluggar till läkare. Okay. Och så fick jag en bild skicka till mig där han liksom så här står och klämmer på Martins tå och låtsas det ut som att han kan någonting. Liksom, typ.
Ja, men jag hade egentligen 2 läkare runt honom på den där massagebänken. Då gissar jag att det är Martin själv som kräver att få den utrullad i hallen igen. Så att han ligger och får vården vid mittplan så att han kan följa matchen under tiden. Det bygger upp en hjältestatus bland Bayern fans om man gör en sån move.
Ja, ja verkligen, verkligen. Nej, men det var ju jäkligt starkt av Halby, alltså det trodde vi ju inte på förhand.
Ska vi passa på att credda Anders Hallberg lite?
Ja, för jag skulle faktiskt komma lite till det faktiskt. För just det där med att vi pratade lite inför säsongen om att det kanske skulle ta lite tid för honom. För att han pratade om att han ville förändra hela anfallsspelet i princip. Även om så här, Halby har ju inte gått till att bli världens mest sprudlande anfallslag. Men så har den ju helt klart lyckats med implementera sina grejer och få spelarna att tro på det. För det började ju inte heller helt jättebra, om jag minns rätt.
Visserligen... Nej, anfallsspelet såg ju för bedrövligt ut i början. Ja. Det var massa tekniska fel och det var spelare som inte hittade några linjer alls.
Ja, och så hade väl visserligen, om jag minns rätt, ett ganska kämpigt startschema, va?
Absolut, men det även sett till det så såg just anfallsspelet inte så bra ut.
Ja, nej, alltså den matchen mot Ystad som jag minns väl, det var det absolut sämsta jag sett. Och då spelade ingen, alltså Ystad var ju lika dålig så att säga då i den matchen. Så det var inte på grund av dem. Men ja, nej, så det är ju verkligen. Och återigen, tabellen är jävligt jämn och det kan fort vara en tionde plats. Men de ligger fan på fjärde plats. Mm.
Och jag ska säga det att när man kommer in så som ny tränare och tar över ett försvarsstarkt lag med begränsat anfall och ska börja rodda i anfallet och kanske få till anfallet, då är det ju väldigt lätt att man kanske tappar det som var i det innan, att man tappar i det här fallet försvarsspelet då, men det har de faktiskt inte gjort, så Anders Hallberg kan vi nog snart adla. Kanske inte adla, ja, men han kan snart bli en avkastfavorit.
Ja, nej, men man, och vet ni, vad gör Svenska kyrkan? Alltså adla är väl mer liksom, det är ju kungar.
Ja, man helgonförklarar, va?
Ja, exakt. Mm. Det är ju mer något sånt som passar bättre i Halby.
Mm. Mm. Det är sant.
Men vi måste ju faktiskt backa tillbaka
till
nästan där vi börjar. Ja, det måste vi. Och vi kan lämna
dit.
Ja, för bra. För som du sa, dels har de bytt skepnad med Malmö. Helt plötsligt så förlorar de inte med 10 mål, utan de förlorar bara med 2 mot Sävehof. Och känner att de är värda en hedersamma förluster. Och känner att de är värda mer.
Mm.
Och sen så vinner de dessutom mot Malmö med stabila 5. Och jag har inte sett en minut av den matchen. En som inte har spelat en minut av de här matcherna, och inte ens har varit i hallen en minut av de här matcherna, är ju Nakor Medina Pérez. Mm. Han verkar ju bara ha gått upp i rök. Han är ju inte med längre. Nej. Det är väl något vi måste prata om.
Det är ju en spelare som vi, när vi pratade inför säsongen och pratade om vems lag ett lag är, var uppe för diskussion. Jag minns inte om vi valde Nakor eller om vi valde någon annan, men han var i alla fall med
jag
i diskussionen.
Jag tror att jag spjärnade emot tillräckligt mycket för att, men Charlie var sugen alltså.
Ja, men,
nej,
men så pass central var han ju för RIK att han var med i diskussionen om att vara den centrala pjäsen i RIK. Han var RIKs spelare och nu är han alls inte med.
Han var ju också key i den matchen mot Ystad där, som vi har pratat lite om, som ju var den chockvinsten. Så att, men sen dess har det hänt grejer. Och det stod ju bland annat om i, jag vet inte om vi har pratat om det, men det kom en artikel i GP bland annat efter någon förlust där, att det hade varit lite ordyttringar i omklädningsrummet mellan han och Marinko, tränare.
Precis. Ja, och det är väl där det är väl liksom den stora lågan verkar det ju vara då, som har blåsat upp och startat den här, ja, det är den här sprickan som nu då har lett till att han inte ens är med i truppen längre. Mm. Inte finns med vid matcherna.
Inte ens tränare. Väl.
Nej, vad vi erfar så är han inte med och tränar längre. Så att det verkar ju som att det återigen då blir en kortvarig session i RIK. Det är alltså tredje gången som Nakor Medina är i RIK, och det verkar ju då bli tredje gången som han lämnar klubben mitt under pågående säsong av en eller annan anledning. Så att jag vill minnas att definitivt han var uppe på tapeten som en av de bärande i laget, liksom Fredrik Thern tror jag var på tapeten. Ingen av dem är kvar, vad vi tror då. Men också att jag för mig att vi ändå sa någonting i stil med att om Nakor Medina är den bärande spelaren, så är det ett problem.
Ja, jag tror att liksom, vi hängde upp RIK och vi hängde upp deras förhoppningar på den här polacken.
Ja, precis.
Det tror jag att
han har i alla fall levererat. Ja. Han har i alla fall gjort en jävla massa mål.
Ja. En jävla massa mål, ja.
Men han är...
Nej, han ligger kanske gör plus 2 på en match med sig själv.
Det ska, varenda gång man creddar hur mycket mål han gör, så måste det nämnas att han är inte så bra som målskörden låter göra gällande. Han är klappkast bakåt och han gör också en hel del konstiga grejer i anfallsspel.
Mm.
Men han är nöjd. Och det är det som är viktigt.
Men vi ska alltid slänga in den disclaimer med den typen av målkåta anfallsspelare. Att det är inte nödvändigtvis statistiken som avgör.
Ja, nej, men vi får också då, vi får ju hylla värvningen av Svaljevic.
Ja, verkligen, verkligen.
Alltså, jag fan vad
hände. Ja, men du var på den. Ja, det var du. Ja. Du sa att det var du hade ju både mött honom och spelat eller du hade mött honom flera gånger och spelat samma liga som honom och sånt där. Och du sa att det kommer bli, det är precis det de behöver.
Ja.
Och det har verkligen varit så, och det är liksom när han väl blev redan i första matchen så tog de ju en välbehövlig vinst mot Ove Helsingborg som var mer skadedrabbat än vad de någonsin har varit, förvisso, men det var precis det som är grejen. Det var liksom precis på samma sätt som att RIK behövde vinna första matchen när Palicka väl stod liksom. Så blir det så här, helt plötsligt så börjar de här gubbarna tro på att de kan åstadkomma någonting, och så blir det hedersam. De hade någon jävla stor förlust också däremellan. Precis. Men sen liksom var det ändå så här, ja, men som sagt, tvåmålsförlust mot Sävehof och så lite arbetsro, och så nu liksom tar den här viktiga tvåpoängen. Helt plötsligt så de, alltså, man måste ha att de resultaten går vägen, för är det fyra raka torsk med ett nyförvärv som man har svinhöga förhoppningar på att han ska komma och rädda dagen, och så är det bara samma skit. Ja. Vad fan drar man för tricks ur bägen då liksom?
Nej, exakt. Men det var verkligen... alltså en värvning som passade som handen i handsken för dem. Det var precis vad de behövde, och alltså de måste ju vara supernöjda. Och nu kan de ju på riktigt börja kika lite högre uppåt i tabellen. Alltså de kommer hota mycket mer. Och det är inte samma RIK som vi pratade om för två månader sedan. Jag har varit kanske mest kritisk av alla liksom. Och jag tycker också att... jag tyckte att de har coachat märkligt tidigare under säsongen. Men jag såg 50 minuter av matchen idag, och då tycker jag helt klart att de coachade mycket, mycket bättre. Och till exempel William Högjärn fick en mycket större roll. Alltså han har, för att de har inte ansett att han är tillräckligt bra bakåt, så har han ju knappt fått spela framåt heller, för att den här polacken då, Jarakiewicz, hela tiden ska byta han för försvar. Men jag har tyckt, alltså det, ibland så fastnar ju han i försvaren då, Högjärn. Och alltså grabben är ju, ja, nu är han ju inte bonde, men han är ju bonastark liksom. Så fort någon kommer inom en arms räckvidd så är det ju låst.
Sen han kan inte, också vara lite bonna oslipad ibland, va? Exakt. Även om man har en gubbe, sopa inte honom i backen då och få en tvåa.
Nej, alltså exakt. Och ibland så blir han lite väl bolltittande och sådana grejer. Så det är verkligen, jag säger inte att han är liksom världens bästa tvåa. Men jag har inte riktigt förstått att det... Jag har väl kanske inte tyckt att Lasica, högerkanten, eller Ludvig Högberg, vänsterkanten, har varit bättre tvåor. Nödvändigtvis sett. Så att jag har inte riktigt förstått hur de har tänkt eller resonerat kring det. Men idag fick han ju spela väldigt mycket tvåa. Örtelind och Svaljevic fick spela väldigt mycket upp på trean, och Lövgren på den andra tvåan då, så att säga. Och det är så jag tycker att RIK ska spela. Helt klart. Och sådär. Så att jag tycker att det är, bara för att jag tycker så behöver inte det betyda att det är rätt. Men jag tycker det,
gud vad du har blivit ödmjuk, Josef. Ja, det är klart, nej, men, fan, det är rätt om
ja,
du tycker.
Men känslan är att de har ju letat mycket. Och liksom såhär, det har varit högt 5-1 och 3-2, alltså de, lite som såhär Marinko gör, att det är massa olika alternativ. Men det här tror jag är deras bästa alternativ, och att försöka sätta det liksom.
Och där har vi då en jumbo som har vänt uppåt i tabellen. SHE har ju också startat om, och där har vi ju också en jumbo ifrån Göteborg, BK Hejd, som vi också kan passa på och kolla då. Går det uppåt eller neråt för BK Hejd? Och så tittar vi in i resultatlistan och noterar en förlust mot Kungälv med 16 gjorda mål för BK Hejd och 33 för Kungälv. Om det har hänt grejer i RIK som nu kan börja utmana om andra placeringar den sista platsen, så kan vi ju bara konstatera att BK Hejd, nej, det har inte hänt något under mästerskapsuppehållet. De är sämst.
Och då ska man ju tillägga att Hejd låg alltså näst sist före matchen. Så det var ju likt RIK Malmö ja, en seriefinal höll på att säga, men i motsatt ända av tabellen.
Vilka låg näst sist, har du?
Kungälv låg näst
sist. Ja, för jag tyckte du sa att Hejd, och jag bara, vad fan?
Nej, Kungälv låg näst sist på 2 poäng och Hejd på 0 poäng. Så där, och apropå så här, vad ett lag behöver, så precis vi pratade om Hejd inför matchen mot Hallby, att det var det sista de behövde var den typen av torsk. Så kan jag ju tänka mig att de inför den matchen tänkte att, ja, men nu jävlar ska vi vinna, nu har vi chansen liksom. Men ja, det hade de inte.
Nej, 17 nej, mål och, bak och så. Ja.
Precis, nej, och alltså, nej för fan, det är ju verkligen att sparka på någon som ligger ner här. Men de har, alltså, de har mäktat med att göra exakt 20 mål en enda gång. Sen har de inte ens varit uppe i 20 mål någon gång. Och de förlorar i snitt med nästan 14 mål per match. Så det är ju, där finns ju liksom ingenting. De behöver ju värva 5 spelare.
Jag tycker inte att vi ska sparka på dem. Jag tycker bara nu och då kan det vara värt att så här, kolla där nere. Har det hänt något? Nej. Har det hänt något? Nej. Och nu när det har varit uppehåll så kan man ju tänka sig att de har tränat upp sig, funderat på något annat och så här, men nej, det har inte hänt något. Hej, det är sist.
Nej, men, och jag såg sista 5 av den matchen. Alltså ansiktena på Hejdspelarna när Hesa Fredrik gör då. Det var deppigt alltså.
Gladare är det nog i IK Sävehof då, som ju fortfarande är obesegrad i SHE. Och wow, vilken match hon gjorde, Carmen Martin, när de åkte ner till Hör och plockade hem 2 poäng. Det är en nivå hon har i sig som ingen annan spelare i SHE är i närheten av.
Ja, hon har inte gjort så mycket mål heller. Hon har alltså så här, ja, det har inte varit så att det har bara gått 6 matcher nu, men det var inte så att de första 5 så var det så här Cameron Martin show. Men här var det ju verkligen så att när det väl var toppmatch på bortaplan, då klev hon fram och gjorde liksom så här, hon gjorde ju 3 helt otroliga mål.
Mm. Alltså mål som vi aldrig har sett i SHE innan.
Nej, men, och det var ju, jag såg första halvlek tror jag. Och att känslan är att Sävehof är lite dåliga på att få ut bollen lite ibland. Och att det första målet hon gjorde var ju en så här riktig, då fick hon bollen, så här, värderade läget, tänkte men, och så här, kändes det som att de tvekade, hade ner lite, men så kändes det som att jag vet fan när jag får bollen igen, jag tar läget och knorrar in den. Och så bara tog hon läget och knorrade in den direkt, och så att jag menar, det är inte ofta man har det, men så här, vår borde ju träna på utspel bara, så här, bara ge henne bollen. För att det spelar ingen roll, alltså, hon kan ju hoppa från B-hallen liksom. Verkligen en sevärd spelare.
Mata ut skiten bara.
Ja, men exakt. Det är apropå att jag slänger mig med så här utländska uttryck ibland, så finns det i Danmark så pratar man väldigt ofta om att fodra vänster, alltså kanterna. Och ja, det är väldigt så. IK Sävehof borde bara fodra henne med bollar.
Vad härligt det låter.
Ja, men jag tycker
fodra
det är
lite högerkanten.
Ja.
Jag fattar ju varför Danmark har så jävla bra kanter alltså.
Ja. Precis.
De får ju foder hela tiden.
Sen har vi 2 andra storsegrar att notera, nämligen att Önnered slog Skara med 36-20. Alltså 16 måls differens nu mellan Önnered och Skara. Det är nog inte vad Skara inför säsongen hade tänkt sig, att den här typen av matcher skulle sluta. Och sen slog Hallby då Kristianstad med 29-19. Inte heller ett resultat som Kristianstad på förhand hade tänkt ha med sig när de åker hemifrån Jönköping, tror jag.
Nej, och särskilt som Kristianstad började så bra och vi var liksom så här, oj fan vad de gjort, och de har verkligen prickat rätt med den här rumänska högernian som ändå var fel, men som ändå blev rätt. Och allt det där. Men det är fan, man liksom, det går jävligt snabbt även där, och det har spelat så oerhört få matcher, och det liksom, det vänder snabbt åt alla håll då, utanför Hejd. men nej, så att nu är de där nere i bottenträsket. Det är fortfarande Kristianstad, Skara och Lugi som alltjämt liksom ligger betydligt lägre ner än vad vi trodde. Och Kristianstad kanske vi underskattade lite på förra. De trodde vi skulle vara nere någonstans. Men Lugi, och där är ju Bella Gullén skadad igen. Och där är ju oklart när hon kommer tillbaka. Och där såg vi ju att det är ju liksom när hon kommer igång och lägger sina drömmackor som hon gjorde mot Skövde borta. Sådär. Det är ju det Lugi behöver. Och om hon inte kan spela, ja då vet du fan när Lugi börjar liksom sin klättring uppåt heller.
Nej. Startade ju mot Skuru ska vi väl säga. Nu har vi ju sagt alla andra resultat så det är väl en match som man på förhand kan tänka sig och torska då. Ja, var ju inte allt för långt.
Men det är väldigt dålig, nej, men det är väldigt dålig timing på skada med tanke på att det ska liksom spelas i kapp lite nu i december och att det är ganska ganska tätt matchande.
Vad är det för skada och hur länge beräknas hon vara borta? Vet vi det?
Nej, jag vågar inte uttala mig om det faktiskt. Så att, men bara oroväckande att hon är skadad överhuvudtaget. För att det är precis som alla andra i det laget. Det låter ju lite elakt att säga, men jösses vad det är. En skadedrabbad förening eller lag på damsidan i alla fall. Jag upplever inte att herrarna är kända för att vara så skadade. Men damerna är ju det år efter år alltså.
Verkligen så är det. Vi glömde ju då inför den här veckan att plocka ut några nuggets. Så jag tänkte att vi skulle kanske kompensera det med att vara extra noggranna att plocka ut några den här gången. Jag kan börja med min nugget så kan ni fundera lite under tiden som jag babblar. Och den nuggeten som jag tycker att alla människor som är intresserade av handboll på det sättet som vi är borde se är nämligen matchen där handbollsallsvenskan kommer att avgöras när AMO och Karlskrona, alltså Hästö-varianten av Karlskrona, ska mötas, ettan och tvåan i den serien. Och ja, de har också back-to-back nu i december. Så att, intressanta matcher.
Ja, det är fan en nugget det är alltså. Jösses vad smalt och gött det är nu.
Ja, men jag håller med och det är så kul. Jag brukar ju ofta heja på de raka serierna så att säga. Och det betyder ju att ibland så får man ju de här seriefinalerna blir ju extra, extra viktiga för att det är inget slutspel som kan rädda upp en sen. Så att det, och historiskt sett så kan man inte förlora så många poäng i Allsvenskan för, om man ska ta den här första platsen som ju både AMO och HIF Hästö och Karlskrona aspirerar på. Så att ja, det blir verkligen en nugget.
Ja, och det känns ju lite som att AMO måste ju vinna i år. För att
det är ju någonting bara mer och mer varje år.
Ja men precis, de storsatsar och bevisligen så funkar ju inte kval.
Nej, och det kommer bli svårt att kvala i år också för det är ju bra handbollslag som ligger där nere.
De får kvala mot Malmö liksom.
Nej, jag menar det är inte alls det tror jag inte är så särskilt roligt, men det är konstigt att de inte riktigt får till det. Men vi får väl för deras skull då hoppas att de kan ta.
Ja, så vinner de nu med 6 mål så leder de ju.
Ja. Eller, och det ska sägas då att den börjar, det är nu då den 1 december så är matchen i Karlskrona. Sen så jag kryddade lite. Sen så har de faktiskt back-to-back matchen mot varsitt annat motstånd och sen så vänder det då 21 december. Så 1 december och 21 december så har de varsitt dubbelmöte. Jag tror att AMO har AIK eller något sånt där.
Ja, precis. Det är faktiskt lite skillnad på vilka de vänder mot. För liksom, nu är det AMO. Sen ska Karlskrona möta Skånela 2 gånger. Och det är ingen lätt motståndare. Medans AMO, no offense, Gus, Gustav Rydegård, AIK är en lätt motståndare. Ja, så AMO kommer ju köra över dem.
Ett AIK dessutom i ekonomisk kris. Så att de
borde sämst och fattigast.
Ja, exakt. Åker de inte ut på grund av sportsliga så är det väl inte kan det nog vara så att det blir i och för sig inte elitlicens i Allsvenskan, men att det kanske blir någon typ av konkursvariant.
Hoppla.
Ja, konkurs, jag vet fan. Jag vet bara att det har vädjats i sociala medier och att de behöver pengar.
Mm. Men de kommer åka ut på sportsliga skäl, så är det.
Så är det.
Hittar ni någon nugget eller ska vi nöjas med den?
Ja, nej, men du sa Malmö, fan. Ja, Malmö RIK vänder ju då.
Ja, just det, såklart.
Så det är väl en nugget om inte annat. Alltså, det... Malmö, framförallt för Malmö. Och inte bara då för poängens skull, utan för liksom...
Typ som att RIK är liksom...
Att de är safe. Mesta mästarna ligger en poäng ovanför nedflyttning. Oj, oj, oj. Vad lugn och rolig i klubben.
Alltså, de klarar, de lurar döden poängen för tredje året i rad.
Ja, men absolut inte för poängens skull, utan för känslan, så att säga. Och den där omvända ledartröjan som Malmö nog vill klä av sig.
Jag tror att det fortfarande finns en hel del ångest kvar i RIK, om jag ska vara helt...
Ja, absolut.
Men, inga toppmatcher i alla fall. Hur gick det för...
Jag tittar inte på toppmatcher. Jag var i Partille Arena idag och kollade på Sävehof mot Guif. Jag tar inte med mig en enda sak från den matchen.
Nej.
Jag bara satt och tänkte på RIK Malmö. Nej. Jag satt och tänkte på hur går det för Hallby mot Hammarby? Mm. Nej, men det var... Det finns faktiskt ingenting och ta med sig från den matchen. Och det är no offense till något av lagen. Ni gjorde så gott ni kunde. Men det var precis som en match mellan Sävehof och Guif alltid är.
Ja, men vi kan ju faktiskt... nu har vi creddat oss själva. Eller jag har i alla fall creddat mig själv väldigt mycket idag. Känns
och vi har creddat dig också, Josef. Ja, det var lite tack, synd om tack. Dig nu. Lite ja, synd tack, om dig. Tack.
Men vi var ju snett på det. Vi spekulerade i för några veckor sedan kring kommande Bundesliga-exporter.
Fan, bra att du tar den. Helvete vad det stör mig att vi inte har med den givna. Ja.
För att jag tänkte att dagen innan det blev officiellt så såg jag Guif mot...
Var det Helsingborg var det när han gjorde typ 7 mål på 7 minuter eller någonting i första halvlek.
Så här, varje gång från 12 meter. Då tänkte jag direkt, ja men det där är ju Bundesliga. Han är ju bara rätt det. In i Bundesliga. Och så då dagen efter så blev han officiell för Frisch auf Göppingen. Krisande Frisch auf, ska väl tilläggas. Men
det är också riktigt svagt av oss faktiskt att inte ens tänka. Att vi får tänka efter svinlänge och sen liksom, men Felix Möller kanske. Att vi inte tar Erik Persson är ju så jävla givet. Så grattis till honom. Och så ska jag säga också att när jag var nere i Ystad sist så kom Anton Månsson fram till mig och bara... Ja, när blir det officiellt med vår gubbe då? Vadå? Ja, men du har ju sagt att han ska till Hamburg. Han vet ingenting. Han har ingen aning vad du snackar om. Och fan, det är ju ingen här på Ystadland. Han brukar ändå vara svinbra på lite grejer. Så jag bara undrar när det blir officiellt liksom. Så jag bara, men jag tror det. Ja, du och dina källor. så jag börjar ju bli lite nervös för den. Jag är ändå så här, vi har ju sagt den både här i podden och... I tv-avkast var jag såhär, ja, den är klar. Så att det är ju egentligen, vi är ju noll av tre hittills.
Jag som vet källan är superduper nervös. Jag tror inte den kommer gå in. Just jo, på grund av att jag vet källan. Men vi får se.
Fan, kanske får börja, kanske måste man ringa Hamburg. Vem fan, det är ju Martin Schwall. Kan vi börja sälja in honom? Ja, får vi börja sälja då istället.
Har vi sagt förresten, på tal om ekonomiska kriser, har vi sagt att IFK Ystad har en ekonomisk kris och gör sig om
alla sina spelare? Ja, bra.
Herregud.
Vi har inte pratat om det.
Nej. Då river vi av IFK Ystad lite fort också. För att den där krisen är ju for real. Och det är ju en riktig handbollsklubb. Alltså, skulle HK Malmö åka ur och gå i konkurs och försvinna? Absolut.
Skulle AIK gå i konkurs?
Ja, absolut. Så här, tråkigt, men det är inte riktiga handbollsföreningar på det sättet som IFK Ystad är.
Nej, men nu var det verkligen, nu såg vi väl bara ingressen i och för sig, att just det ekonomiska läget är väl lugnt. Och så ska de ju bara då, ja det är ju i och för sig något lag, men de ska ju överleva något annat lag utöver AIK då.
Ja.
För att klara sig kvar på det sportsliga. Men ja, det har ju varit en ekonomisk kris där som gjorde, började med att de släppte Snäll till Lugi, va?
Mm, Snäll släppte de nog först, ja.
Ja, och så Jesper Johansson till Amo. Och sen
sen släppte de ett danskt nyförvärv som de släppte till Malmö.
Ja, och nej, till Ystad va?
Mittsexa. Ja, det också. Ja, det gör jag. De släppte sin stora danska mittsexa.
Ja.
För att Ystads danska, alltså Ystad IF då, Knud Ronald Larsen skadade sig. Då tog de IFK Ystads. Och, men de har även släppt ett danskt nyförvärv till Malmö.
Som inte spelar, eller? Eller vart är
han? Jo, han spelade mot Sävehof, spelade han.
Okay. Mm.
Så, att de har släppt, så då släppte de fyra spelare. Och nu har de ju släppt Dalibor Dode till Vinslöv också. Då, så ja, de har ju, de gör ju bästa släppt. För att...
Alltså, nej. Inte bara släppt. För det är ju det sjuka i kråksången. Alltså, de har alltså sålt Dalibor Dode 42 år.
43.
43 år.
Ja.
För 250 000 kronor.
Ja, sägs det. Men det är någonstans...
Ja, men och det... Och
det, är ett jävla rea, det är ett jävla reapris, är det. Alltså, fan vilken deal de gör där, Vinslöv.
Men det, ja, absolut gör de säkert en deal. Men läcker av Vinslöv att sitta på 250...
Exakt! Exakt!
Ja, det är så mäktigt, det är så jävla mäktigt.
Alltså, och jag läste också, det är ju Fredrik Petersén som är sportchef, spelande sportchef eventuellt, jag vet inte om han spelar fortfarande, i IFK Ystad. Och han påstod ju det i den här ingressen som jag läste, att han typ hade bara sagt en jättehög siffra. Och så hade väl de typ då, men 250 000, det kan ni få. Och så hade de bara, ja det tar vi.
Skriv direkt, skriv direkt.
Plus då att de nu har fått en anonym välgörare som har gjort ett bidrag i miljonklassen till IFK Ystad. Så att det är bara regnat in pengar här nu på en vecka. Men de har inget lag.
Nej.
Men det skiter de i.
Det behövs inte. Tack gode gud för AIK, tänker de nog.
Ja, exakt så. Ja, men det är snyggt. Man måste ju, alltså det är ändå snyggt att bli såld för en kvarts miljon när man är 43 bara. Ja, alltså.
Jag var ju
i Sverige mellan två svenska klubbar. Ja, det måste vara rekord.
Det skulle inte förvåna mig om det är topp 5, topp 10 i Sverige mellan svenska klubbar någonsin.
Nej. Ja, man är ju lite historielös.
Det är den högsta summan mellan svenska föreningar de senaste åren.
Ja, sen Bossman.
Alltså, ja, jag vet inte vad det var för sitt innan Bossman.
Jo, men jag menar, det var ju någon sån här typ, alltså så här att Varta betalade, alltså någon så här hiskeliga summor för Martin Bokvist, eller om det var när han gick till här. Alltså, jag kommer inte ens ihåg.
Alltså,
men det
hade
var liksom
Andersson
så här,
varit här så hade han ju nämnt då när
Saria
gick för en tvättmaskin eller faxmaskin eller vad det nu var. Liksom.
Det
var
men det är ju en import, men som du säger, mellan svenska klubbar så vet jag. För, nej, det var fan.
Och
när, det var men, sjuka namn. Som,
ingen illa menat mot Bokvist då, men Saria då var ju ändå... tog väl brons med Rumänien eller något sånt där och vann skytteligan i VM.
Moraliskt brons. Det var ju på den tiden man inte spelade bronsmatcher. Det var ju då Leif Loket Olsson dömde vad han själv menade var finalen. Som det sen då visade sig var inte en semifinalen utan en gruppspelsmatch. Men som han tyckte var den moraliska finalen i turneringen.
Det var ju godare på den tiden när man kunde ljuga på liksom så här, nyheter spreds inte riktigt på samma sätt. Så han kommer hem från det mästerskapet. Och så bara, nej men det är skitbra.
Dömde finalen. Ja. Vilken final? Alltså den moraliska finalen.
Ja.
Ja. Nej, men Bossman-domen var ju i typ
95, 90,
ja, 95 kanske. 90, ja, där är den kroken. Så på ett för ganska länge sedan var det.
Ja, men på riktigt, det är inte så jävla många övergångar som har betalats med stora cash efter den i svensk handboll liksom.
Nej, jag kan inte minnas en enda egentligen.
Nej, alltså inte mellan svenska, men jag menar Walter Krins gick väl till Berlin från Kristianstad för typ så här, om det var 400 000. Erlangen betalade 500 000 tror jag för Hampus Olsson.
Ja, just det.
Hamburg betalade apropå 500 000 för Rickard Hahn.
För Jonathan Svensson.
Ja, exakt. Snart ska jag bara ringa
Svendsjö. Det var väl något rekord va? Var det inte så att han, när han gick mellan Sävehof och RIK att det var
Ja, men det är det jag menar, alltså det, på den tiden var det ju så. Tre backar var för läsk. Ja. Nej, men då var det ju pengar mellan klubbar liksom så där på den tiden. Men jag tror, men om det var en kvarts miljon, ja det kanske det var. Men det var fan, ja det är senaste nästan 30 åren då så är det här helt sinnligt.
Josep Puyol blev ju såld för mindre från, när han gick från Dunkirk till, eller till Dunkirk från Elverum.
Jo, jo.
Än där på Dåder. Ja, men det är fan, jag vet. Alltså, det, men någonting säger ändå.
Dåders kropp håller ihop å andra sidan.
Ja, exakt.
Det, oh. Fy fan.
Ja, det var grisigt sagt faktiskt. Och med de härliga orden så rundar vi av den här veckan.
Börjar i moll och avslutar i moll. Mm. Härligt.
Släpper vi in Kjell Höglund här. Ha en fin vecka hörni, så hörs vi igen på nästa måndag.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på gallerible. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.